Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Det här programmet är en första avstamp i en serie om vilka lagar eller vilken juridik som styr kommunen och vilka skyldigheter men också rättigheter vi som kommunmedlemmar har. Jag heter Leif Bratt och som sakkunnig har jag vår kommunjurist Linda Darfort med mig. Du kan väl ge en liten kort presentation av dig själv och även tala om vad en kommunjurist gör utifrån ett kommuninvånarperspektiv kanske.
Ja, jag heter som sagt Linda Darfort och jobbar som kommunjurist i Tyresö kommun sedan i mitten på maj ungefär i år. Så att jag är ganska ny här i kommunen, men jag bor här i kommunen sedan ett par år tillbaka. Och som kommunjurist så bistår ju jag så att säga både förtroendevalda och de olika förvaltningarna med juridisk kompetens och rådgivning. Så att det är ju så att säga i kommunens egna arbete som jag hjälper till. Vi har tyvärr inte någon rådgivning så att säga direkt till kommunmedlemmarna, utan då får man söka sig via andra kanaler.
Men har ni inte, i alla fall förr i tiden, fanns det någon så här som kom en gång i månaden? Man går till servicecenter och bokar tid.
Ja, just det. Men det är inte via mig.
Nej, utan det är servicekontoret där.
Ja, inne vid gallerian så att säga, ja, på kommunhuset.
Just det. Och bara för att förtydliga det här, när du säger förvaltningar så är det då socialförvaltningen och skolförvaltningen. Alltså,
ja, egentligen. Jag har ju så att säga ett övergripande ansvar kan man säga för juridiska frågor i kommunen. Sen har vi till exempel en skoljurist på barn- och utbildningsförvaltningen och vi har även en jurist som arbetar på stadsbyggnadsförvaltningen som jobbar med plan- och byggfrågor.
Okej. Och de vägleder då tjänstemännen. Får vi göra så här? Och då kan den fackjuristen, om jag så får säga, kan plan- och bygglagen och kan tala om nej, ajabaja, eller ja, det är helt okej.
Ungefär ja, så. Det stämmer.
Okej, okay. Vi kanske ska återkomma också till plan- och bygglagen, men det får bli ett annat program. Jag tar för givet, Linda, att de flesta förstår att det finns lagar som styr kommunen. Men kan du kortfattat, vad syftar lag på kommunal nivå? Vad syftar de till? Vad ska de underlätta? Eller de ska vara ett rättesnöre både för kommunen som högsta politiska organ, men också kanske för kommuninvånarna?
Jajamän, alltså det finns ju, dels så finns det ju en hel eller flera stycken övergripande lagar som talar om vad kommunen får göra och hur vi ska behandla olika frågor. Och det, så att, men också rättigheter som kommuninvånarna har.
Men de kan ställa krav på kommunen att...
Ja.
Ja, en självklar sak, eftersom vi har skolplikt så måste kommunen tillhandahålla skola. Ungefär sådana saker.
Ja, och sen också hur till exempel man organiserar en kommun. Det kan ju se lite olika ut, men det finns ju krav till exempel på att det måste finnas ett fullmäktige och en kommunstyrelse. Däremot så är det inte säkert att alla, vissa små kommuner har kanske inte uppdelat på så många olika nämnder, utan där... Man skulle faktiskt kunna handlägga allting under en och samma kommunstyrelse bara.
Och då ska vi också förklara för de som inte är så insatta. Tidigare pratade vi om förvaltningar. Mm. Det är alltså tjänstemannakåren som hjälper politikerna att inte gå åt rätt håll, för det avgör de själva. Men de får heller inte trampa i klaveret rent juridiskt. Och alltså nämnderna, det är den politiska organisationen. Så vi har en skolnämnd där politikerna säger... Och då kan de ha lite olika syn på hur skolan ska se ut här i kommunen. Och så är det tjänstemännen som kanske då gör konsekvensbeskrivningar för politikerna. Gör ni på det här sättet så kommer det få de här konsekvenserna och så vidare.
Ja, vi både så att säga tjänstemannakåren bistår ju både med underlag men också se till att de beslut som fattas politiskt att de verkställs också. Ja.
Lite kortfattat kan du säga... Alltså nu, jag tänker inte strafflagstiftning med att råna en bank och så, för vi pratar bara kommuner. Men de större lagarna som styr kommunen, vilka är de?
Ja, först och främst så skulle jag ju säga att vi har ju bland annat kommunallagen som vi behöver rätta oss efter, som talar om vilken den kommunala kompetensen är.
Det var fint svenska, det får du förklara.
Ja, jag tänkte jag ska förklara det. Vad så att säga kommunen får göra. Och då brukar man, det där är inte helt glasklart så att säga i lagen, utan det brukar man få titta på praxis. Men man brukar säga att kommuner får ha hand om angelägenheter som är utav allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område och dess medlemmar. Så att det kan ju ofta, så handlar ju det om, man pratar om lokaliseringsprincipen, alltså att det är, handlar om saker och ting som berör kommunen, och ofta så håller det sig inom kommunens gränser. Men det kan också vara angelägenheter som ligger utanför kommunens gränser. Det kan ju vara till exempel kollektivtrafik. Man är angelägen om att det ska finnas, allra helst här i Stockholm där man har anknytning till många kanske kranskommuner och inte Stockholm och så.
Men själva kollektivtrafiken, det är väl en landstingsfråga?
Det är en landstingsfråga, men kommunen kan ju vara med som ett påverkansorgan för att se till att man har bra kollektivtrafik.
Och sen har vi väl också, när du säger utanför våra gränser, om jag är rätt underrättad, så har vi någon sån här, vad man kallar, tror jag, kommunförbund. Till exempel brandförsvaret är numera, jag har sett kommunförbund där flera kommuner samarbetar. Tidigare hade vi vår egen brandkår, så att säga.
Det stämmer bra, och det är ju dels Brandskyddsförbundet, och sen har vi också Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tillsammans med Haninge och Nynäshamn, då, där man har samlokaliserat vissa uppgifter, till exempel tillsyn av då vissa miljö- och hälsoskyddsfrågor.
Och alkoholkonsumtion?
Den ligger än så länge, när det gäller alkoholtillstånd, tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, ligger inom Tyresö kommun så som det ser ut nu. Men det är tänkt att från och med nästa år så ska det flyttas över till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, eller smoffen som vi brukar kalla dem.
Ja, då vet folk vad ni menar när ni säger smoffen.
Ja.
Det var kommunallagen i grova drag. Andra lagar då, som du skulle säga är...
Ja, vi har ju till exempel förvaltningslagen som talar om hur vi måste som kommun, så att säga, när vi fattar beslut, till exempel när det gäller myndighetsutövning, att man måste kommunicera sitt beslut och det som ligger till underlag för beslutet. Man ska kunna ge en motivering. Sen är det ju också så att sådana beslut som rör enskilda kan man ju överklaga. Mm. Och det regleras också i förvaltningslagen.
Det finns fler.
Det finns fler lagar, absolut. Så har vi offentlighets- och sekretesslagen som vi måste följa. Vi har ju något som kallas för offentlighetsprincipen, som regleras i tryckfrihetsförordningen. Där, så att säga, vem som helst egentligen kan ta del av sådana allmänna handlingar, det vill säga handlingar som har inkommit eller som finns upprättade hos kommunen. Men de här allmänna handlingarna, det är inte säkert att de är offentliga, därför att vissa handlingar får man inte lämna ut då med stöd av offentlighets- och sekretesslagen. Det kan ju vara till skydd för till exempel enskildas personliga och ekonomiska förhållanden.
Men om man så säger så här, att det vi har i första hand en offentlighetsprincip som säger att alla dokument som kommer in till er är offentlig handling. Alltså det är utgångspunkten, och så finns det några som du nämner. Men i det fallet då, om jag känner mig, nej, jag tycker jag har det. Kan jag överklaga? Alltså jag är ute efter, ni kan väl inte sekretessbelägga hur som helst? Det måste finnas kriterier för det också.
Ja, vi behöver ju ha stöd i lag för att sekretessbelägga en handling eller uppgifter i handlingar. Det kan ju vara så att vi kan lämna ut en handling, men att det är vissa delar i handlingen som är sekretessbelagd.
Man överstruket, som man ibland
säger. Ja, just det. Man brukar kalla det för att man maskar uppgifter. Och är det så att man tycker att nej, men det här är fel, jag tycker inte att ni kan sekretessbelägga den här uppgiften, då kan jag överklaga kommunens beslut till kammarrätten. Och så får kammarrätten pröva om den här uppgiften eller handlingen då ska vara sekretessbelagd.
Ja. Jag är ute efter det här bara för att visa att kommuninvånarna har också lite... Ni kan inte...
Absolut. Vi kan inte göra så som, hur som helst.
Nej, när ni börjar representera allt för mycket så... Då kommer Janne Josefsson och gör ut handlingar.
Jajamän.
Så då, mer lagar innan jag hoppar vidare?
Ja, vi kan ju ta dataskyddsförordningen till exempel, som det som i allmänt tal kallas för GDPR, som är en EU-förordning som trädde i kraft i slutet på maj i år, som ersatte det som tidigare kallades för personuppgiftslagen.
PUL, va?
PUL, ja. Så den finns inte kvar längre.
Vad är skillnaden då?
Man har ju velat utöka rättigheten för enskildas personuppgifter helt enkelt. Om man ville ha ett gemensamt regelverk för samtliga EU-länder. Så därför så har man då fattat beslut om att den här EU-förordningen ska gälla inom EU. Och den gäller så som lag i Sverige i och med att det är en EU-förordning.
Då undrar jag bara så här, för det, man har ju nu här under, ja, som du säger då, under sommaren och lite in här på hösten, så har man ju lite överdrivet kanske bombarderats med e-post som, ja. Och en del säger, bekräfta, alltså jag måste aktivt bekräfta att det är okej. Och några skriver, om du inte hör av dig så tar vi det som en bekräftelse på att vi får lagra dina personuppgifter. Får man göra så?
Ja, alltså det är ju så att för att få behandla personuppgifter så ska det finnas rättslig grund. Och rättslig grund kan se lite olika ut på vilket sätt man har så att säga rättslig grund. Och ofta när man blir bombarderad med de här mejlen från olika... Ja, man kanske har olika leverantörer. Då handlar det om att man har antingen ett avtal med den som har skickat det här mejlet om att man ber att få behandla uppgifterna. Eller då att man ger sitt samtycke till genom att kryssa i den här lilla boxen när man får ett mejl.
Ja, men då är det ett aktivt svar.
Ja.
Men det här med, alltså, om du inte gör någonting så tar vi det som en bekräftelse på att det är okej.
Ja, egentligen så får man ju inte göra så i Sverige, för det finns inget som heter negativ avtalsbindning. Men då är ju frågan om det finns, så att säga, om det inte finns ett samtycke, för det är ju oftast det då som man kryssar i. Då är det ju frågan om det finns någon annan rättslig grund. Där man då säger att om du inte gör något, då, att man har något annat stöd så att säga. Då kan det vara ett allmänintresse. Det här är ju, allmänintresse är ju oftast till exempel det som kommunen kanske har. Eller att man utövar myndighetsutövning. Därför att om det finns stöd i en annan lag så gäller den före dataskyddsförordningen. Så det beror lite på... Så att säga, vem som har skickat det här mejlet. Men finns det ingen rättslig grund med ett allmänintresse eller myndighetsutövning eller att det inte finns på avtalsrättslig grund utan att man ska ge sitt samtycke, då kan man inte bara säga att om du inte gör någonting så tar vi det som ett samtycke.
Ja. Alltså, jag har då vid ett tillfälle, ska jag säga, betona ett tillfälle, drabbats av någon som ringer upp mig. Och jag har inte någonting med dem att göra och jag blir lite störd av sådana här saker. Så jag frågar, var har du fått mitt namn och telefonnummer ifrån? Och då säger de att de har köpt adressen från någon.
Mm.
Och så får, från den och den. Och så ringer man upp dem, nu tänkte jag svära här. Men varför har ni mitt? Det har vi inte. Då måste de ha ljugit för dig. Och så hamnar man som någonting mitt emellan likförbaskat.
Mm.
Vad gör man?
Ja, det där är ju svårt då att komma åt med folk som ljuger, höll jag på att säga. För det är ju så att vi finns ju med i vissa register, till exempel folkbokföringsregistret.
Ja, nu är jag mer ute efter sådana här företag som ska sälja någonting.
Ja,
eller känns som,
och det kan ju vara så att till exempel om man är medlem hos... Ja, hos något företag eller att man har ett avtal eller så. Då finns det ju ganska ofta lite finstilta saker som man kanske inte har läst. Där det ändå står att man har rätt att använda de här personuppgifterna i marknadsföringssyfte och så. Så att, men finns inte det, då har de ju inte rätt att, att använda personuppgiften. Och det man kan göra då egentligen, det är att vända sig till Dataskyddsinspektionen som är tillsynsmyndighet för de här frågorna.
Du har, förlåt att jag är lite hackig här då. Nej, men du har nämnt väldigt specifika lagar. Det finns mer övergripande. Jag tänkte så här, socialtjänstlagen pratar man ju om ibland. Det måste väl också vara någonting som...
Ja, men det skulle jag nästan säga är mer en speciallagstiftning.
Alltså, du ser.
Ja, jag skulle säga att de här andra lagarna som vi har nämnt, och där, det finns ju ytterligare lagar också, men sen har vi ju viss speciallagstiftning som också reglerar dels vad kommunen får göra, men också en del rättigheter som kommuninvånarna har. Och socialtjänstlagen är ju en sådan lag, eller lagen om rätt till stöd och service, även kallad LSS. Sen finns det ju även viss tvångslagstiftning, lagen om vård av unga och lagen om vård av missbrukare till exempel, som kommunen också använder sig av i sin verksamhet när det behövs.
Ja, du ser, det är nog mer insatt i det här än vad jag är. Men det finns ju, jag ska säga så här också, kära radiolyssnare. Ni lyssnar till Linda Dahlfort som är Tyresös kommunjurist, och vi försöker komma framåt vad det är för lagar som ger oss rättigheter och skyldigheter här i kommunen. Jo, jag är också ute efter då lagar, ja. Men vi har ju någonting också som kallas för förordningar och föreskrifter. Vad är skillnaden mellan... Jag måste ju rätta mig efter förordningar och föreskrifter också. Varför blir det lag ibland och föreskrift ibland?
Ja, lagar fattas ju... Beslut om lag fattas ju utav riksdagen. Medan förordningar, de utfärdas efter bemyndigande från riksdagen till regeringen. Så regeringen kan fatta beslut om förordningar. Och sen har vi ytterligare ett steg ner på skalan när vi pratar om föreskrifter. Och kommunen kan ju utfärda då på bemyndigande som går då via den här kedjan riksdag, regering till kommun. Vi har ju till exempel lokala ordningsföreskrifter som kommunen kan fatta beslut om.
Kan du ge några exempel vad som gäller i föreskrifterna?
Ja, till exempel så kan man reglera hur man får använda pyrotekniska varor eller fyrverkerier. Det kan handla om hur man får affischera i kommunen, vart man får dricka alkohol någonstans.
Var får man göra det?
Ja, i de lokala föreskrifterna handlar det mer om vilka områden man betraktas som allmän plats som man inte får dricka alkohol på. Till exempel vissa badplatser, ett sånt exempel. Det kan också ha att göra med hur man... vissa regleringar när det gäller hundar.
Kan inte också, jag tänker som Naturvårdsverket, Livsmedelsverket. Du nämnde riksdag, regering och kommunen. Men ibland tycker jag stöter på att nu har Naturvårdsverket bestämt det här.
Mm.
Eller Livsmedelsverket har bestämt det här.
Ja.
De får också fatta förordningar.
Ja, de kan ju också utfärda föreskrifter på bemyndigande då. Ja. Via riksdag, regering.
Det är på delegation från regeringen då, så får de...
Det stämmer bra, och då är det ju myndigheter som ofta som utfärdar dem. Sen finns det ju också allmänna råd som kommer ut ibland, men de är ju mer av vägledande karaktär.
Ja, där finns det inga påföljder,
utan
det är bara tips från coachen.
Jajamän.
Okej, okay. Ja, det var jag tänkte på, så det var det här, vi har pratat om lagar, föreskrifter och förordningar. Det är ju omöjligt för mig, eller för de allra flesta tror jag. Man måste vara utbildad jurist, gissar jag, för att kunna någonting av de här lagarna, förordningarna och föreskrifterna utan till. Du sitter väl och bläddrar i Svea rikets lag också när det blir frågeställningar. Alltså, hur mycket är jag skyldig att känna till som outbildad jurist?
Ja, alltså egentligen så är det ju så att man ska ju följa lagar, förordningar och föreskrifter. Sen är det ju en omöjlighet för både gemene man och även för jurister att kunna precis allt. Man har ju ofta liksom någon form av liksom övergripande moraliskt rättesnöre som ligger till grund för många av de lagar och förordningar och föreskrifter som finns. Så att det är klart att jag får slå massor också, och när det gäller specifika frågor, och se dels vad som står i lag, och även om man läser lagtext så är det inte säkert att det är glasklart, och då behöver man kanske titta på praxis, det vill säga hur domstolarna har dömt i olika ärenden. Och det som domstolarna dömer, det kan ju också förändras över tid. Så att man måste se till att hålla sig uppdaterad.
Ja, det där du sa, hur domstolarna dömer, det är det du tidigare kallade praxis. Det blir också ett rätt, hur de har tolkat lagarna. Ja. Men det jag är ute efter, jag kan alltså aldrig säga så här, om jag nu sitter, jag har en nedskräpning till exempel.
Ja.
Och tidigare så kunde jag ju alltså kasta min cigarettfimp på gatan, fast nedskräpning är förbjudet, för då ansågs det ringa nedskräpning.
Mm.
Ja, men nu har man tydligen ändrat lite på det här med cigaretter. Det kanske inte är ditt gebit.
Nej, jag vet inte riktigt exakt.
Man klarade sig i alla fall. Men det jag är ute efter, jag kan aldrig, om nu någon som är bemyndigad och tar mig i kragen och säger så här får du inte göra, då kan jag aldrig komma undan med och säga, det kände jag inte till. Det går inte.
Det går inte.
Nej, så sunt förnuft och moral och lite så.
Jag tror att sunt förnuft klarar man sig väldigt långt med.
Ja, med tanke på hur många som åker fast så får man väl tro det. För de flesta klarar sig ut, under sin livstid klarar sig utan någon dom från en domstol.
Ja, och de flesta förseelser i så fall också som begås, de är ju utav mer ringa karaktär än man tittar liksom på grov brottslighet och så vidare.
Ja, att råna en bank, det är ganska självklart att man inte får göra.
Nej.
Ja. Men vi var inne för vi hade lite olika uppfattning om speciallagar eller facklagar, vad jag kallar det för.
Ja.
Men alltså om det finns en övergripande lag och så finns det socialtjänstlagen eller skollagen och sådana saker. Alltså om det står om samma företeelse, om det står lite olika, vilken lag är det då som gäller?
Ja, och då, det där har ju lite grann dels med hur man tolkar lag, och i vissa bestämmelser i de här övergripande lagarna så står det att om det anges i annan lag eller förordning eller författning, så då kan man bort, och så sen så finns regleringen till exempel i socialtjänstlagen. Det är ju, vi kan ta ett exempel. I kommunallagen så har vi ju till exempel då likställighetsprincipen. Man ska behandla alla kommuninvånare lika. Men det innebär ju inte att alla kommuninvånare till exempel har rätt till att få försörjningsstöd. Det som i allmänt tal brukar kallas för socialbidrag.
Försörjningsstöd?
Ja, det är ett annat, ett mer modernare ord för socialbidrag.
Ja.
Så att kommunen ska behandla alla kommuninvånare lika, men i socialtjänstlagen finns det ju då regler som säger att visst, man kan pröva en ansökan om bistånd, men det betyder inte att alla har rätt att få det.
Nej, jag säger det, för det finns ju ett stycke där som jag undrar över, men när vi ändå är inne på det här med medlem av en kommun. Och då står det där i första kapitlet, femte paragrafen, att medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen och ska betala kommunalskatt där.
Mm.
Alltså fast egendom kan jag ju ha fast jag bor i Kiruna.
Ja.
Men är jag medlem i Tyresö kommun också?
Ja.
Jag kommunmedlem?
Ja. Du kan ju vara kommunmedlem i flera kommuner på det sättet.
Har jag då rösträtt i alla de här kommunerna?
Nej, det är inte säkert. För det är andra lagar som reglerar.
Ja, då kommer tillbaka igen.
Ja, då är det ju vallagen som reglerar vart du har rösträtt någonstans.
Ja. Ska vi se. Vi skulle ju egentligen prata om kommunallagen, men det blev väldigt mycket. Men du har också varit inne på lite, men då får det här bli lite repetition då. Men alltså, vad är det övergripande med kommunallagen?
Ja, det övergripande är ju då dels det som vi talade om tidigare, vad kommunen får göra, vad anses vara en kommunal angelägenhet. Men sen finns det ju också en hel del regler som talar om hur till exempel fullmäktige, vad som gäller inom kommunfullmäktige, vad som gäller inom kommunstyrelsen och vad som gäller inom de olika nämnderna. Vad man får och inte får göra och hur sammansättningen ska se ut och sådär.
ett parti, alltså om det krävs 1000 röster för att få in ett mandat i fullmäktige, så nu är det lite larvigt exempel, men jag brukar vara lite larvigt, så kan ju ett parti då få 999 röster i ena valkretsen och 999 i den andra och får inget mandat, fast de i princip har fått 2000 röster. Medan ett parti kan få 0 röster i ena valkretsen och 1000 röster i den andra och får ett mandat, fast de bara halva röstetalet bakåt. Och vi har ju inte som i riksdagen utjämningsmandat, utan det blir de absoluta siffrorna som avgör. Ja. Så att det känns ju schysstare, mer demokratiskt med en valkrets, eftersom vi har ett kommunfullmäktige.
Ja, det blir ju mer proportionellt fördelat. Ja. Det återspeglar ju så att säga hela kommunen på ett helt annat sätt.
Det är också kommit till min kännedom att vi fick alltså en ny kommunallag här 1 januari 2018. Mm. Var det några stora skillnader? Har vi blivit mer demokratiska, bortsett från valkretsen då?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är fortfarande samma, men man har ju förnyat den något och gjort vissa förtydliganden och så i nya kommunallagen. Så att jag skulle inte säga att det är några revolutionerande förändringar.
Om jag minns rätt nu då, så var du inne på likställighetsprincipen. Alltså det alla kommuninvånare måste behandlas lika. Kommunen kan inte sponsra en. Nu är jag inne på företag här.
Ja,
men de betalar väl ingen kommunalskatt?
Nej, företagen betalar ju bolagsskatt.
Ja, och det är till staten.
Det är till staten. Men däremot får ju en kommun får ju så att säga rent allmänt underlätta för företag, men man får inte så att säga gynna ett särskilt företag eller så. Om man kan göra i vissa, om det finns synnerliga skäl. Till exempel så finns det något fall där man hade ett tvätteri, tror jag det var. Och så under en omställningsperiod så gick man in och köpte tjänster för att de inte skulle behöva sparka personal. För att det ansågs vara en angelägenhet för kommunen, för det var en stor arbetsgivare. Men generellt så får kommunen inte gå in och sponsra enskilda företag.
Nej, och inte människor heller.
Nej.
Utan.
Nej, det ska ju vara, det är ju likställighetsprincipen som sagt var som råder.
Det finns en annan skrivning här som jag tror jag begriper, men du får bekräfta det i så fall. Det står i kommunallagen alltså ett förbud mot beslut med tillbakaverkande kraft. På amatörsvenska eller juridisk amatörsvenska, vad betyder det?
Ja, man får ju inte fatta beslut som säger att nu ska man betala en till exempel högre barnomsorgsavgift för 3 år tillbaka.
Aha.
Så att att det har så att säga retroaktiv verkan.
Ja, just det. Så att alltså pådyvlar man mig någon slags påföljd, måste den lagen ha funnits när jag gjorde överträdelsen så att säga?
Ja, det kan man väl säga. Dels, det finns ju faktiskt en sådana regleringar i andra lagar, och det är lite liknande det här. Men det handlar ju om att det ska ju vara, man ska ha en framåtriktad verksamhet, och det ska ju vara förutsägbart för kommuninvånarna. Man ska inte behöva så att säga få att man 3 år senare kom på att barnomsorgen till exempel var underfinansierad, så ni borde ha betalat 1500 kronor istället för 1000 till exempel i månaden.
Så var det ju faktiskt med pensionerna här i kommunen. Att man använde ju, man avsatte inga pengar till pensionen. Så att nu får ju nutidens inkomsttagare flytta in. Man använder kommunalskatten till att betala det man inte. Överkonsumerade fram till 1998.
Okej.
Okay. Man tog, ja, det är inte ditt fel.
Nej.
Bara en avslutande grej. Alltså vi pratar ju ibland om kommunalskatt, och det är väl en angelägenhet för de flesta inkomsttagare i kommunen. Vad får kommunen ta ut skatt för? Ja, jag tänker, för jag har förstått att det finns en sophämtningstaxa och det, ja, renhållningstaxa heter det väl. Och det finns en vattentaxa. Det är ju, då får man betala för sin förbrukning så att säga, den servicen. Men i övrigt, vad får kommunen använda skattemedlen till?
Ja, man ska ju använda skattemedlen till de kommunala angelägenheterna.
Det ska vara av allmänintresse alltså?
Ja, det ska det vara. Ja. Och det är ju, det ska ju komma kommuninvånarna till gagn eller till nytta. Men sen kan man ju utöver skatten då ta ut vissa avgifter, precis som du var inne på när det gäller renhållningstaxa, vatten och avlopp. Och där är ju då självkostnadsprincipen som man pratar om som ska gälla. Det vill säga man ska ju inte, kommunen ska ju inte gå med vinst, men man kan ändå ta ut så pass mycket så att själva verksamheten är egenfinansierad.
Nu är vår programtid slut för den här gången. Vi ska ses senare i senare program. Är det någonting jag har glömt nu som är viktigt att berätta om kommunallagen?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag tror vi har fått med de stora delarna i alla fall just när det gäller kommunallagen.
Och då ska jag säga till er lyssnare, om ni har frågor som rör lagar och förordningar och sånt på kommunal nivå och vill ha några frågetecken uträtade, så kan ni väl skriva en litet e-postmejl till info@tyresoradion.se, så ska vi väl kunna ta upp dem nästa gång. Då tackar jag dig, Linda.
Ja, tack så mycket för att jag fick komma.
Ni har hört Linda Darfort delge oss sina kunskaper om den kommunala juridiken i ett lite övergripande sammanhang, får man väl säga. Tack för att ni lyssnade.